Vi ska börja med ett välkänt Paulusord i andra Korinthierbrevet 5 och 17. Andra Korinthierbrevet 5 och 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Eller med gamla översättningsord, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. En ny skapelse, vad består det av? Är vi färdiga med den hemligheten? Eller har vi kanske bara skrapat på ytan av det här? Vad vill det säga att vara i Kristus? Det måste ju vara den springande punkten. Därför att i synnerhet om vi tar gamla översättningens ord så är det ju ett villkor här. Om någon är i Kristus så. Vad vill det säga att vara i Kristus? Är det att vara kristen? Vi står ju här inför möjligheten till en personlighetsförvandling, om jag får uttrycka det så. En ny skapelse. Och det erfar vi ju ganska snart att man kan bli kristen utan att så förfärligt mycket förändras i ens liv. Allra minst att man känner sig som en ny skapelse precis. Och vi som ska vara verksamma som själavårdare och hjälpa människor vidare så att säga i den andliga växten och mognaden. Vi kanske måste förstå djupast sett, eller så djupt vi kan komma i varje fall, vad det betyder att vara i Kristus. Det är ju det vi ska hjälpa människorna med, att få uppleva, att få realisera, att få leva i till fullo. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Vem har sagt att vi fullt ut har upplevt vad det vill säga att vara i Kristus? Det här är ju ett lite konstigt uttryck, i Kristus. Vad vill det säga? Vad menar Paulus? Så där brukar vi ju aldrig uttrycka oss annars. Vi ska gå till Kolosserbrevet. Till det första kapitlet. Och se på verserna 15, 16 och 17. Där heter de Jesus så här. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Allting skapades i honom. Och så länge allt skapat så att säga var i Kristus, så länge var allting bra. Men sen sker tragedin så att säga. Att människan stannar inte kvar där. Hon är inte kvar i Kristus utan tar så att säga ett steg ut ur detta att vara i Kristus. Och på ett sätt så är hon inte kvar i honom, men det heter ändå att allting hålls samman i honom. Vi kan göra det här lite enklare och lite begripligare genom att sätta in ett ord i sammanhanget. Nämligen ordet gemenskap. I gemenskap med Kristus. Om någon är i gemenskap med Kristus så är han en ny skapelse. Skapelsen konstruerades och skapades för att vara i gemenskap med honom. Men berättelsen om syndafallet är berättelsen om den brustna gemenskapen. Om vi tittar i början på det här första kapitlet i Kolosserbrevet och läser de två första verserna där. Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timoteus till de heliga i Kolossai, våra bröder som lever i tron på Kristus. Nåd och frid från Gud vår fader. Här möter vi samma verklighet men uttryckt på ett annat sätt. Våra bröder som lever i tron på Kristus. Paulus hade kunnat hoppa över ordet tron på, som lever i Kristus. Han hade kunnat sätta in uttrycket gemenskap med och fortfarande mena samma sak, tror jag. Våra bröder som lever i gemenskap med Kristus. Våra bröder som lever i Kristus. Våra bröder som lever i tron på Kristus. För alla de uttrycken beskriver ett och detsamma, nämligen att det som skedde när alla tokigheterna började, det är nu på något sätt reparerat. Den brustna förbindelsen, den brustna gemenskapen är återupprättad. Och av det förstår vi att uttrycket tro är väldigt mycket större än vad vi kanske först tänker oss. Och det beror på att motsvarande hebreiska och grekiska ord är så mycket rymligare än vårt svenska ord tro. Vi har ju lätt för att, så att säga, vattna ur det där uttrycket till att bli en sorts uppfattning, en tanke, ett antagande eller en övertygelse. Men att man tror något i förhållande till vissa tankar, vissa satser, vissa fakta eller omständigheter. Medan däremot de grekiska och hebreiska orden har mycket mer med trohet att göra. Relationsuttryck. Uttryck för gemenskap. Och du kan jämföra med det svenska ordet att vara trolovad. Där har vi det, i så att säga, den tappningen. Våra bröder som lever i gemenskap med Kristus, som lever i tron på Kristus. Det betyder alltså så här att hela skapelsen var tänkt att ha en gemenskap av något slag med skapelsens herre. Och vi läser ju skriften att när han återkommer så ska bergen klappa i händerna och träna ska hoppa, eller hur det står. Och det ska ju bli väldigt skojigt att se hur det ser ut. Men då är alltså gemenskapen återupprättad också för döende sälar och avlövade träd. Och det är så att säga det i grunden som hela dramat går ut på. En brusten gemenskap och en återupprättad gemenskap. Med honom som allt är skapat för att leva i gemenskap med. Alltså kan man på ett sätt säga så här att du som själavårdare, du är någon sorts kontaktförmedlare. Det är ungefär vad du är. Du kanske får spana in sådant som hindrar en människa från att leva i full gemenskap med Herren. Du kanske får på andra sätt arbeta för att minska avståndet, öka gemenskapen mellan de människor som du är satt att hjälpa och den Herre som du tjänar. Och när man nu läser det där ordet att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse, så tycker man att det är starka ord, eller hur? En ny skapelse, det låter ju som man var förvandlad till oigenkännlighet. Och det är man ju också på ett vis. Fast till och med när vi kommer till himlen kommer vi nog att känna igen varann. Vi ska ta och läsa ett intressant exempel på hur en upprättad gudsgemenskap kan förvandla allt utan att ha egentligen ytligt sett förvandlat något. Vi ska slå upp den 73:e salmen i Psaltaren. Och det här är ju en härlig själavårds situation, det är bara det att det finns ingen själavårdare. Ibland så sköter Gud alltihopa själv. Men den kära Asaf, han har väl någon sorts, vad ska vi kalla det, tvivelsdepression när det hela börjar. Och på slutet så kommer han ut ur det hela med jubel och lovsång. Vi ska läsa hela psalmen. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter, mina steg var nära att slinta. Ty jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick den väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död och deras hull är frodigt. Det kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt, så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav vakt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du dem, du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? De förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, och Herre, så aktar du den för intet som skuggbilden när du vaknar. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen. Ty se, de som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Herren. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Ja, Asaf mår ju inte bra när det hela börjar. Han säger efteråt, när det hela löstes upp, att när jag förbittrades. Och det är ju inte alltid så säkert att man är bitter på en speciell människa eller på sin barndom eller på någonting, utan man kanske bara är besviken på sitt liv eller på livets gång eller på vad du vill kalla det. Man kanske inte får det hela att gå ihop helt enkelt. Man skulle ju nu vänta att det Asaf behöver, det är svar på 100 frågor. Nu ska vi reda ut ordentligt för honom hur allt fungerar. Ända uppifrån tronen i himlen och ända ner i avgrunden. Ja, han får nog lite grann perspektiv på sina frågor. Han satte sig ner och begrundade hur det går för de där som han var så avundsjuk på. Och med livets gång så ser man hur människor kan stiga upp på himlen som raketer. Bara för att plötsligt försvinna. Och det har vi ju kanske sett många komma och gå. Men det är egentligen inte det som löser honom. Utan det som löser honom är en ny erfarenhet av Guds närvaro. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Lägger du märke till hur han säger, när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Nu äntligen är Asaf fri. Hur blev han det då? Jo, han fick Kristus. På ett djupare sätt än förut. Ty om någon är i Kristus, då är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Och det var säkert inte svårt att se på honom. Jag skulle tro att han såg ganska lättad ut. Och det var nog inte längre något läge för att varken kalla honom för bitter eller deprimerad. Och ändå har det inte hänt något speciellt i det yttre. Utan det mesta är sig likt utom Asaf själv. För han är i Kristus. Det var ju det han var skapad till att vara. Och på ett sätt kan vi förstå att allt det där som plågade honom var någon sorts bristsymptom. Ungefär som tänderna ramlar ut om man inte äter C-vitamin tillräckligt länge. Då får man skörbjugg. Och det är ju allt det där vi kunde kalla för bitterhet och besvikelse och problem med stort P. Det kanske vi också bara kunde kalla lite andlig utsvultenhet. På ett sätt. Det är viktigt för oss att vi har det perspektivet i botten, menar jag. Det betyder inte att vi ska lättfärdigt springa omkring och klappa folk på axeln och säga att sök du Jesus så blir allt bra. Därför att då smiter vi ifrån vår uppgift förstås. Ändå är det så att vi erfar gång på gång att när plötsligt kontakten upprättas eller fördjupas i en människas liv, så är det förunderligt vad mycket som ramlar av honom. Vad mycket som var stort och oöverkomligt och märkvärdigt och grubbelvärdigt och allt möjligt sånt här som plötsligt är förbi. Det gamla är förbi. Ett ännu dråpligare exempel på det här är ju Jobb. Hans tre vänner, de kommer till honom och ska förklara allting för honom. Och det blir långa samtal som på ett tidigt stadium övergår i långa gräl. Och vad Jobb än blir av dem så blir han inte friskare och inte gladare. Hjälpt blir han minst av allt. Sen kommer Gud. Och man kunde ju tycka det att Gud kan ju i alla fall svara på hans frågor. Det där som vännerna hade försökt att göra men inte klarat av riktigt. Gud svarar inte på en enda fråga, det vet du säkert. Han kommer med massor av motfrågor och därtill tycker man väldigt ovidkommande saker. Kan du göra flodhästar? Vad begriper du om det här? Men det märkliga med Jobb är att han får hjälp av Guds konstiga frågor. Varför det? Jo, han säger det själv. Du kan slå upp i 42 kapitlet. Den femte versen. Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Det var egentligen den enda skillnaden. Men det gjorde all skillnad i världen. Vännerna hade försökt att svara på alla frågor, men hade faktiskt fördunklat Kristus för Jobb. Det är Jobb och inte vännerna som säger, jag vet att min förlossare lever. Men när Jobb möter Herren, då sker någonting. Fastän han inte får svar på sina frågor, fastän Herren ännu inte har helat honom. Han har inte fått några nya döttrar och ingenting sådant. Men i det ögonblick som gudskontakten är upprättad så börjar det. Och där är det viktiga. Om vi ska gå tillbaka till Kolosserbrevet igen, så tittar vi lite grann i det andra kapitlet. Vi där skulle läsa 6-10 verserna. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. I Kristus, i honom. Det sker något väldigt ödesdigert i våra liv när Guds gemenskapen förvandlas till hörsägner, för det kan den göra. Det är ju inte givet att man har gemenskap i alla lägen bara för att man har haft gemenskap. Jag menar, den här veckan är slut så åker jag hem och har gemenskap med min hustru. Men om jag säger hej svejs istället och bosätter mig på Nordpolen och aldrig träffar henne mer, då har vi ingen gemenskap. Och allt det som har flutit mig till ur gemenskapen med henne genom åren, det kommer då undan för undan att förvandlas till hörsägner. Lite vackra minnen kanske, men ingenting som är aktuellt längre. Ibland möter vi alltså kristna i olika själavårdssammanhang där så att säga själva gemenskapen har upphört. Där livskontakten har tunnats ut. Och det som en gång var liv är förvandlat till hörsägner. Eller lära, eller vad du vill kalla det, vackra minnen. Nu, vad är din uppgift som själavårdare? Jo, det är ju att föra personen i motsatt riktning på något sätt. Och att på nytt få aktualisera Kristi person till en ny livsgemenskap. Paulus tycks utgå lite grann från det här. Han säger, ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Halleluja, skulle han kanske ha sagt. Nu är allting klart och fixat och färdigt. Nu är det bara att vänta på himlen. Nej. Se då till att leva i honom. Därför att om ni inte håller kvar den kontakten, om ni inte håller kvar den gemenskapen, så kommer det hela ändå att tunnas ut och dö. Vi brukar tala om att kristendom är inte bara lära utan liv. Eller hur? Och då tänker vi ofta så här att ja, det kan väl vara fint att ha en hög och fin bekännelse, men man får ju spotta i nävarna och göra något också. Men då har man egentligen klivit över ett steg i det hela. Kristendom är inte lära utan gemenskap. Men det handlar ju inte bara om vad sorts gemenskap som flyter ut ur mig, utan också vad sorts gemenskap som flyter in i mig. Det handlar inte bara om att göra gärningar som så att säga kan leva upp till min stolta bekännelse. För det är bara fariseism. Utan det handlar ju om att kunna urskilja både sitt eget liv och i andras liv. I deras liv som man ska hjälpa alltså. Vad som nu är gemenskap med Herren och vad som är lära om Herren. Jag tycker så mycket om ett uttryck som vi hittar i Apostlagärningarna 8. Så då tittar vi där. Vi läser 4-8 verserna. Apostlagärningarna 8. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord. När de hörde honom tala och när de såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Han förkunnade Kristus. Och det vill jag lägga dig varmt om hjärtat. Att smaka på det uttrycket. Det är lätt gjort att man springer förbi mycket här i världen. Men bromsa till inför det där uttrycket. Och börja att fundera lite grann på vad vill det säga att förkunna Kristus. Man kan ju börja lite grann och fundera över hur lät Filippos predikan. Om jag skulle vickat för Filippos här i Samarien, vad skulle jag ha sagt då? Förkunnar vi Kristus i våra kyrkor eller förkunnar vi något annat? Vi börjar ana att detta med att förkunna Kristus, det handlar alltså om att på något sätt berätta om honom så att det uppstår livskontakt. Och som sagt, det har en förvandlande kraft i sig som inget annat. Andarna far ut under höga rop och här blir stor glädje i staden. Jag tackar för det. Har du lagt märke till att Filippus förkunnade inte helande? Han predikade inte andutdrivning. Han förkunnade Kristus. Och folk blir friska och andarna får ut. Och det blir stor glädje i den staden. Det är spännande. Jag är inte färdig med det där uttrycket. Jag går och mal på det ibland. Undrar vad han sa egentligen, Filippus. Det är många sådana här tillfällen man skulle vilja vara med. Va? När promenaden till Emmaus och Jesus gick igenom allt som stod om honom i skrifterna. Ah, visst skulle man vilja vara med. Eller när det står att i 40 dagar undervisade han efter sin uppståndelse om Guds rik. Och så får man veta ett knäpp. Många sådana här saker som man skulle vilja att få lite mera tydligare besked om, eller hur? Men det är utlämnat till vår entreprenad att söka ljus över de här tingen. Och söka en sorts Herrens ledning för att föra det vidare. Vi kan ju heller inte neka oss glädjen att läsa hur det var när Paulus kom till Korint. Första Kor 2. De fem första verserna. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Han är så mänsklig, Paulus. Svag och rädd och full av ängslan. Det var skönt. Fick han lov att vara det så får vi också. Och det hindrar inte Guds kraft att verka. Att man är svag och rädd och full av ängslan. Om man bara inte blir självupptagen på kuppen. Man kan bli så nervös att man plötsligt glömmer både Gud och Jesus och himlen och alltihop och bara tänker på sig själv. Men Paulus han håller energiskt fast vid en enda sak. Jag ville icke tänka på något annat än på den korsfäste Kristus. Sen fick det gå med mig hur det ville och det fick väl kännas i mig hur det ville. Det är inte så petigt. Folk blir inte frälsta på mina känslor och inte på dina heller. Men av ett möte med Kristus blir de det. Då blir det bergets förvandling. Och Paulus tyckte kanske till och med att det var nästan lika bra att han var lite skakig. Er tro skulle inte vila på min vältalighet eller på mina fina prestationer utan på Guds kraft. Men här var det tydligen inte fråga om hörsägner om Kristus. Utan här var det tydligen fråga om samma sak. Att predika Kristus. Att på något sätt föra människor fram till en Kristuskontakt. Om vi går tillbaka ett ögonblick till begreppet tro. Så sa jag förut, vi kunde skriva i gemenskap med Kristus. Leva i Kristus eller leva i tron på Kristus. Och jag menar det är synonyma uttryck, alltså likvärdiga. De betyder samma sak. Och då måste vi kanske vara lite vaksamma i vårt eget tankeliv. Så att inte begreppet tro då blir relaterat till hörsägner enbart. Att leva i tro på Kristus, alltså att vara övertygad om vissa påståendens riktighet. Då är vi kvar på Jobs första nivå så att säga. Eller ja, vi ska inte tala om nivåer precis, men Jobb, han var nog övertygad om sin övertygelses riktighet, om jag får säga det så. Men det som liksom tänds i hans liv när gudskontakten upprättas, det är just det märkvärdiga, det vi kallar tro. Och jag tycker att om något är som tvålen i badkaret så är det själva begreppet tro. Man tycker ett litet ögonblick att man vet vad det är, och nästa ögonblick så undrar man vart tog den vägen. Det är ingen bra liknelse i duschkabinernas tid, men i alla fall. Och det är ändå viktigt för oss, och grundläggande tror jag, att vi liksom gör klart för oss att när Bibeln använder uttrycket tro, så handlar det så väldigt mycket mer om detta, att det som både är följden av Guds uppenbarelsen i mitt liv och vad ska vi säga, villkoret för mottagande av mer Guds uppenbarelse. Gud ger sig på något sätt till känna för mig, och det väcker tro i mitt liv. Det upprättar en gemenskap i mitt liv. Tron är ändå så att säga effekten av att Gud upprättar gemenskap på nytt. Och där tycker jag vi har stor anledning att läsa Johannes 6:e kapitel. Du vet, kapitlet börjar med ett stort bespisningsunder. Och människorna blir mycket intresserade. De skulle direkt göra Jesus till kung. Och man anar väl mellan raderna att deras motiv för vad ska vi säga, detta kungaval var rätt så själviskt. En sån kung kan ju vara bra att ha. Det är ju egentligen såna makthavare som alla människor önskar sig. De som kan göra det omöjliga och sätta fram bröd på bordet. Och Jesus hade ingen större lust att bli kung på de villkoren, och det var väl inte dags heller än för honom. Så han försöker att på olika sätt rymma ifrån folkskaran, men det går inte så bra. Till sist så hinner de upp på honom, och vi hoppar in i 28:e versen. De frågade då: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade: detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Människans eviga fråga är: vad ska vi göra? Och Jesus säger: det viktiga är ju inte vad ni gör, utan det viktiga är vad Gud gör. Detta är Guds gärning i er, att ni tror. Och för att sen förtydliga vad han menar, så berättar han en liknelse, eller han börjar referera till hur folket åt manna i öknen, och så säger han: jag är livets bröd. Den som inte äter människosonens kött och dricker hans blod har inte evigt liv i sig. Och folket tyckte att nej, nu går det för långt. Och så gick de hem, och det var väl det han menade den gången. Så blev han inte kung då heller. Men liknelsen är ju riktig, eller vad ska vi säga, undervisningen är ju riktig. Alltså att det handlar om att ta emot honom som person och inte bara som lärare. Det handlar om gemenskapen med honom snarare än vad vi ska göra åt honom eller för honom. Det där andra löser sig när gemenskapen är upprättad, men blir en omöjlighet när den inte är det. Det var den grundläggande skadan på skapelsen var att Adam var skapad i Kristus, men tog ett kliv ut ur den situationen. Och därför säger Paulus: om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Då är han tillbaka i det ursprungliga. Då är han det som det var menat från början, men som gick om intet.